Vi är mitt upp i en undervisningsserie ur första Johannes brevet. Och någon som tyckte att det går så långsamt framåt det här när jag predikar, går bara några verser per predikan, men jag har goda nyheter, nu går jag på semester. Så nu blir det lite mer turbofart på här när Stefan ska ta över. Men hörni, jag har en text från vers 12 till vers 17 ur det andra kapitlet. Vi läser Jesu namn så här. Jag skriver till er, barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. En liten gammaltestamentlig poesiklang avslutar Johannes därmed. Sen nästa vecka får Stefan fortsätta med antikristerna som dyker upp. Men hörni, vi har talat sista veckorna, i alla fall jag personligen talat om hur jag tror och anser hur man kan bygga ett kristet fungerande liv. Det är stora och svåra ord, men jag tror i alla fall att det är möjligt. Annars har man kanske valt fel jobb och fel tro allt i det paketet. Men i kombination med den heliga ande och en förståelse om vad Gud vill med dig och med mig, så tror jag att med hjälp av en viss vägledning så kan vi mitt allt fatta att det går att leva som kristen idag i Finland, till och med i Vasa. Och jag vill göra lite repetition, ni som skolkar från tidigare predikningarna, så gör vi en snabb repetition vad vi har talat om hittills. För det första, när vi talar om den heliga ande så hade jag tre punkter om det. För det första, du behöver inse att du lever i en förfallen värld där inget i den kan tillfredsställa dig. Då menar jag att så länge vi jagar efter olika saker som vi ska hitta den meningen, vi ska hitta det nya yrket, nya huset, nya svärmor, allt de där sakerna. Inget av det kommer någonsin, jag har dåliga nyheter om ni som trodde det, men ingenting av dessa saker kommer ur ett evighetsperspektiv kunna tillfredsställa dig. Det andra vi sa, att vi behöver omvända oss från ett liv i synd och olydnad, med betoning mer på olydnad än det första ordet. För att vi ska kunna ta emot någonting från Gud så behöver vi säga till Gud, Herre, fräls mig. Så gammalt, så hedligt pingstord som betyder rädda mig. Alltså för att Gud ska kunna rädda dig så måste du gå med på att bli räddad av honom. Det är som att du håller på att drunkna i sjön och det är inte så stor skillnad att någon slänger livbojen ut till dig om du struntar i den. Om du bara, Herre, hjälp mig, och så ja, jag har slängt 17 livbojar runt omkring dig och du bryr dig inte om att röra vid dem. Lite en dålig haltande bild, men lite så är det också. Att du och jag, vi behöver vara villiga att ta emot hjälpen för att kunna få ett förvandlat liv från Gud. För det tredje så handlar det om att bara lita på att Gud verkligen kan göra någonting med just dig. Det handlar om att ge upp kontrollen. Och så som jag brukar beskriva det, det handlar om att du stiger ner från din tron och låter Gud bli herre över ditt liv. Romarbrevet 10:9 säger, om du med din mun bekänner att Jesus är herren, alltså Gud i ditt liv, så blir du räddad. Det betyder att du stiger ner från din tron och låter någon annan bli herre för ditt liv. Du ger alltså Gud en chans att göra någonting med dig. Det var kort en minuts sammanfattning. Och det vi talade om för två veckor sedan, vi, mest jag, så var hur Gud vill egentligen att ditt och mitt kristna liv ska se ut när sen den heliga ande kom igång där och skakade loss i ditt inre. Här är tre andra punkter. För första, vår rättfärdighet kommer från Gud. Du behöver inte kunna så mycket med i ditt liv om du lär dig just den punkten. Att din rättfärdighet kommer enbart från att du tror på Gud. Inte att du gör någonting, inte att du presterar, inte att du kan Bibeln utantill, inte att du ber 12 timmar om dagen och 17 på söndagar. Utan den kommer enbart att du sätter ditt hopp, din tro på Jesus. Då är du rättfärdig genom tro på honom, inte på vad du gör. Det andra handlar om att du inte ska köra med tom tank. Det betyder att det kan ju ibland vara bra att efter man har gift sig någon gång säga till sin fru eller man, jag älskar dig. Så det hjälper inte att man, som fina bröllopet här igår, vad ryktena säger, hjälper inte att man kommer hit och så blir man vigd. Man behöver jobba på sin relation efteråt. Och jag har min 8-årig erfarenhet här med att man behöver jobba ännu mer efteråt än före. Så det inte blir som det var för några veckor sedan, där jag och min fru står och ropar på varandra på parkeringen här på Sions gård. Det var en helig uppenbarelse. Så man måste jobba på sin relation. Och på samma sak är det därför Gud har gett oss de här goda verktygen. Se bönen, se Bibeln, se goda gärningar som verktyg. Inte som det som för dig till målet, men det som efter du har kommit till målet hjälper dig att hålla dig kvar vid målet. Så att läsa Bibeln är ett verktyg att upprätthålla din relation med Gud. Att be är ett verktyg för att du ska upprätthålla och komma djupare i din relation med Gud. Och det tredje, gärningarna är lika så. Och det leder då till, och det där var min huvudpoäng förra gången, att vi ska bära varandras bördor så uppfyller vi Kristi lag. Det är ganska fint att uppfylla den lagen efteråt. Och för ett liv som jag tycker är så fantastiskt, jag kommer nu halv sådär slut och slak man från ett läger där man är upp dag och natt och funderar om man har blivit född på nytt. Eller kanske man borde bli född på nytt. Känner man många gånger när man är irriterad på nätterna när inte alla vill sova, när man själv vill sova. Men när Gud gör någonting med mig, så det främsta beviset på att Gud gör någonting i mig, det är inte att jag mitt i allt kan alla 33 000 verser i Bibeln utan till. Utan om du nu vill ha ett tecken på att Gud kan göra någonting och har gjort någonting i dig, det är att du blir mindre egocentrerad. Du tänker mindre på dig själv och så upptäcker du att det finns någonting utanför min en kvadrats trygghetszon. Det kanske finns en granne som mår dåligt, det kanske finns en fattig i samma kvarter. Det kanske finns människor som behöver någon hjälp. Och jag tror att det bästa tecknet på att du har fått möta Gud är att du tänker lite mindre på dig själv och lite mer på människor runt omkring dig. Det var en kort repetition. Lyssna på nätet så kan vi tentera bort dem sen. Hörrni, vi ska idag gå in på några enkla saker och jag kan ju inte ännu predika annat än enkelt. Och jag skulle vilja tala om den andliga mognadsprocessen som du och jag borde infinna oss i, men av mystisk anledning, de flesta av oss inte infinner oss jättemycket i, enligt nu vad jag tycker. Nämligen de tre stegen som jag ser när jag läser de här texten och funderar och ber och mediterar, så finner jag att Johannes skriver egentligen till tre olika grupper här. Han skriver till barn, han skriver till unga och skriver till fäder. Och det var inte så att han skickade ett barn till ett brev till dagis, utan han har en andlig metafor här som menar att nu talar han till människor som är nya i tron, nu talar han till människor som har vandrat en bit i tron, och sen talar han till de här gamla, tänkte säga gemalerna, men får man ju inte säga. De säger visa människorna som har varit med ett lite längre tag och på något sätt fått vara med om det ena och det andra i livet. Och för det första då säger ju Johannes då om de andliga barnen. Och min definition på det här, och det är ju min väldigt enkla definition som inte alls behöver stämma med verkligheten. Så jag försöker definiera andliga barn så här. De har en uppenbarelse om att synderna är förlåtna och de har lärt känna Fadern. Alltså man har fått en relation med Gud själv. I en kombination med att de har känt mitt i allt att nu har någon rengjort min insida. Predikaren säger att evigheten är nedlagd i varenda människas hjärta. Det betyder, det är ett bevis på, eller så här brukar jag säga det om jag nu får vara mig själv idag. Så brukar jag säga så här att beviset för att Gud finns, det är att det finns någonting nedlagt i varenda människas inre som bara Gud själv kan fylla. Att du kan hålla på med det ena och det andra som vi redan sa det här tidigare, men det första du möter Gud som du känner att oj, men det här var ju meningen med allt. När man inte fattar det som inte jag heller gjorde förr i tiden, så kan man ju tycka att alla kristna är knäppa och allmänt galna. Och det är vi. De flesta av oss. På ett eller annat sätt. Men du också, eller det skulle du också vara fast du inte tror. Men det är ju fint med mitt i allt att det är knäppa, lite dåraktiga. Det är ju det som nästan är det som är meningen med livet. Att man får möta Gud. Man mitt i allt sätter sin tro på någonting som inte man ens ser. Och så märker man att det som inte man ser, det är den sista pusselbiten som jag behövde för att mitt liv mitt i allt skulle börja fungera. Och det är det som jag tror när Johannes skriver att jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Alltså, dina synder är inte förlåtna för att du har gjort goda gärningar. Dina synder är inte förlåtna för att du har orkat dig hit i kyrkan och inte anat om att du var en så här galen präst. Att du inte, dina synder är inte förlåtna på grund av att du är så fint klädd eller allmänt har en gloria ovanför huvudet eller till och med matar katten innan du kom hit. Utan dina synder är förlåtna enbart för att hans namn och för att han ville göra det. Min karriär, ja, så är en fantastisk karriär. Och den började på ett fantastiskt sätt också medan jag kom på att jag skulle jobba på Gröna Lund 2002. En väldigt fin upplevelse på många sätt och vis. Bland annat fick alla som jobbade där fick man ett kort. Med det kortet fick man åka på varenda attraktion hela sommaren. Och jag åkt på hela noll. Fin sån där investering kände jag. Där hade jag hand om vissa attraktioner. Och jag minns en händelse som på något sätt präglade mig en aning efteråt. För när jag stod och hade hand om, ni vet de här, alltså alla barns på något sätt nöjesfältskarriär började tydligen med någon form av nyckelpiga som far i 2 meter per minut och höjdkillan 2 cent. Och där var jag och hade hand om det med någon annan kollega. Och som inte att komma ett gäng, vad säger 10, möjligtvis 15 små barn rusande mot oss. Och de säger att vi får åka den här gratis. Och jag visste att ingen får åka någonting gratis på Gröna Lund. För det kostar 600-700 kronor för en armband för att få åka någonting där. Men säger, vi får visst åka gratis. Varför skulle ni få åka gratis? Eventuellt ett lite fulare ord för att beskriva dem tillbaka. Och så sa de, jo, för min pappa har ett kort. Och jag sa, jag vet, det finns inga sådana kort som en pappa bara kan komma och visa att mina barn och plus 9 andra får åka gratis. Men de insisterar att min pappa har ett kort och vi bara försöker fösa bort dem. Och de smit in där och vi på något sätt försöker blockera vägen och de ska in dit i de där nyckelpigorna. Och sen mitt alltså dyker en man upp lite längre bak i ledet. Och ska man gå den så beskedlig, lite allmänt chill. Står han upp ett kort, står hans namn, står det under namnet ägare. Och så får jag en känsla att nu är det kanske bäst att inte alls fösa bort utan ut med röda mattan och kanske korka upp lite dryck och ge åt pappan som ska hålla sig på gott humör och inte ge mig sparken 2 sekunder senare. För då kände jag att här kom en man som var ovanför lagen. Fast det stod i våra regler i vårt kontrakt att för att få göra någonting på Gröna Lund så ska du betala dig. Du ska antingen ha någon biljetter eller ska ha ett armband. Det fanns till och med en platinumarmband som gällde hela sommaren. Men när pappan brydde sig inte överhuvudtaget om det för han hade kortet för han ägde hela stället. Och på det sättet så lärde mig lite om hur det är med Gud också. Att här är vi under lagen, under alla regler och alla synder som finns i världen som egentligen, vi har inte rätt att komma till Gud. Oavsett hur snälla vi är och försöker blinka med ögonen till Sankt Per där vid Pärleporten så det är bara access denied. Här kommer ringen in. Men så mittals kommer Jesus själv gående där och så har han ett kort som säger skuldebrev och så river han itu det där framför Sankt Per. Det finns inte något sånt men ni förstår bilden. Och sen är det inte längre upp till mig att jag kommer till himlen utan det var upp till någon annan. På samma sak hade inte barnen så mycket att göra med att pappan hade ett kort. Utan det var pappan som hade kortet. Och på det sättet fick han föra in barnen där och ha skoj med stora attraktioner av alla. Men roligt var de tydligen. För jag tror, kära vänner, att detta första stadie av en människas andliga utveckling handlar bara kort och gott om att inse att man av nåd har fått sina synder förlåtna och sin rättfärdighet inför Gud genom enbart tron på Jesus Kristus. Detta sola gratia är något som man helt enkelt fattar men har så svårt att förstå. De har kommit i tro och känner lyckoruset som ibland uppstår för sådana känslomässiga dynamitpaket som mig. så tycker man, ja, om att komma till Gud, det är fantastiskt. Så går det några veckor och känner man, oj då, nu har jag glömt bort att läsa Bibeln. Oj då, nu glömde jag att be för min farmor igår kväll. Och så man hoppar från det där att man var kristen för grund av att någon annan har gjort någonting, så mitt så går man på att nu måste jag nog själv förtjäna de här sakerna igen. Så man är ju dum i huvudet för mindre. Och jag tror att det är ett gissel för dig och för mig många gånger, för att så länge vi lever där så har vi så svårt att förstå, framförallt så svårt att njuta av det livet som Gud har gett oss. För jag känner så många människor som går och funderar om Gud älskar dem. Människor som lever i fördömelsen när de har gjort det ena och det andra. Och så hela kristna liv handlar egentligen om att man ska på något sätt övertyga sig själv om att man nog duger inför Gud. Medan Gud själv har sagt att jag har friköpt dig. Jag har betalat priset. Vad ska jag göra med? Jag ska komma ner en gång till och dö. Och där lever vi många gånger med den här kampen, med det här slitet som drar i oss. Och vi på något sätt hamnar där. Och inte kommer vidare från det stadiet som jag tror Gud vill att vi ska göra. För jag tror vi behöver greppa den här enkla kärleken. Kärleken som säger, och i sitt essentiella uttryck säger, Abba fader. Och som blir tydligt genom att ta en bild av ett litet barn som lever i uppfattningen och tron att pappa eller mamma kan allt. Jag tror att vi behöver be till Gud att vi alla ska få en uppenbarelse om de två dimensionerna. Att pappa eller mamma kan allt i kombination med att pappa eller mamma älskar mig. Herre, hjälp oss att kunna ta emot den och också ge den bilden vidare till våra egna familjer och familjemedlemmar. Att pappa kan allt, han vill allt och han älskar mig. Men dock, kära vänner, så är det ju inte en tanke att man på det sättet alltid ska förbli barn i tron. Inte med fokus på deras enkla, fruktbärande tro. Alltså en barn tror ju alltid, tycker jag, det är få saker som berör mig så mycket som ett litet barn ber för mig. Jag fick ett meddelande av en god vän som just hade en tvååring där hemma. Så stod det meddelande, du ska veta Anders att min dotter ber för dig och för sömngångaren. Det var jag och sömngångaren. Jag vet inte om du har någon släkt dem emellan, men jag tycker på något sätt trevligt att få de där bönerna. Jag tror att jag tar sömngångarnas bön samtidigt. Jag har faktiskt gått i sömnen ett par gånger, så kanske jag har någonting med saken att göra. Men barnen, alltså ursäkta nu om jag använder en liten dålig bild, men barnen har ju inte bara den här enkla tron. Barnen har ju inte bara den här på något sätt stora pappa kan allt och vill allt. Så det finns ju en liten tendens hos barn att ganska mycket kretsar kring bara barnet. Alltså jag känner inte så supermånga icke-egocentriska 2-3-åringar. De finns där, alltså ibland får man någon som vill hjälpa en med disken och så vidare. Om man har hört dem. Och jag ber Herre, ge mig såna. Men alltså en tendens hos många små barn ändå att det mesta kretsar kring dem. Jag ska, jag vill och hit med det. Och därför tror jag att vi behöver komma bort också ur ett andligt språk och vokabulär. Den stadie där allting bara kretsar kring mig, jag ska ha, jag vill. Hur många har inte sagt, jag frågar er allihopa och skäms nu när ni svarar. Så jag frågar, hur var mötet idag? Jag har inte gav mig någonting. Jag skulle vilja riktigt sparka i huvudet. För det bara visar hur otroligt egocentrerad du är. Alltså allting bara, alltså ursäkta, jag ska inte säga sådana saker i kyrkan här när vi har gäster och allting, och förlåt. Jag tar alltid min församling och inte gästerna här. Alltså, vi fastnar ju lätt i den tanken att allting ska bara kretsa kring mig. Och så vill jag ropa, dåligt möte, dålig lovsång, dålig predikan, var ju sämst någonsin, jag kommer aldrig med till Sion. Och det bara visar ju bara hur otroligt vi har fastnat i det barnstadiet och på något sätt ännu har blöja på rumpan fast vi är 77 år. Och vi måste ju på något sätt kunna mogna på något sätt någon gång från det där stadiet där vi kan växa till och se att allting bara inte kretsar kring oss och kring oss själva och det begär som vi har. Och då tror jag att Herren vill ta oss från att bara vara barn till en andra stadiet som Gud talar om, nämligen unga män och kvinnor. Och då säger texten så här. om andliga ungdomar har uttryckt det på något sätt fint. Att såna gör en skillnad i världen och är grundade i Guds ord. Och versen lät ju så här. Unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit er unga män, ni är starka i Guds ord och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Johannes tycker om att beskriva Jesus som ordet logos. Jag studerade där idag under en längre stund och forskade i var det logos kom ifrån. Egentligen var jag långt tillbaka i tiden. Vi går inte in på det nu. Men det var, när Johannes skrev sina brev så bodde han troligen i Efesus. Evangeliet skrev han också när han var i Efesus troligen. Och då ville han bemöta den gamla filosofiska grekiska mentaliteten. Och det sysslar de mycket med logos. Men det är ganska fint att koppla ihop Jesus med logos. För jag har en ekvation som du kan lära dig. Jesus säger så här. Att den som har sett mig, han har sett fadern. Om Jesus då är logos, var hittar vi Jesus? Jo, i hans ord. Läser vi Guds ord så kommer vi i kontakt med Jesus. Och då får vi per automatik, och det är inte en filosofisk, logisk falang. Så leder det till att vi lär känna fadern. Så bästa, enklaste och minst använda sättet som finns bland oss att lära känna fadern är att läsa Bibeln. För när vi läser Bibeln, logos, ordet, så lär vi känna fadern. Vi lär känna Jesus och vi blir grundade, rotade i hans ord. Och fast våra utmaningar som kommer emot oss, och de kommer emot oss. Jag tänkte på det igår en natt. Jag tyckte synd om mig själv, det händer ganska ofta faktiskt. Så här, hobby jag har. Så tänkte jag att ofta känner jag mig ensam. Ofta känner jag mig icke uppskattad. Ofta känner jag mig icke uppmuntrad. Oftast har jag kämpat med lite sjukdomar. Ofta kämpat med lite sådana falanger att man vill fly från allting. Men samtidigt så har jag allt det där när jag har Jesus. Att de här sakerna betyder väldigt lite när jag känner bara att Jesus är med mig. Och det på något sätt tycker jag själv ganska personligen vackert. Att alla utmaningar och lidanden väger lätt mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår, som Paulus uttrycker i Rombrevet 8:18. Att bästa sättet för dig att på något sätt bli lite mindre egocentrerad och kanske rotat lite mera i den tro som jag vet att du har i din hjärtegrop, det är att låta Bibeln börja tala till dig. Alltså, det handlar inte om att du ska läsa Bibeln, det handlar om att Bibeln ska tala till dig. Att Bibeln ska uppenbara Gud och hans väsen i ditt eget liv. Och du bara märker att oj, om det är fina grejer så blir du på gott humör. Och det är aldrig fel. Det kan ändå att du inte blir på gott humör, men ändå lika bra. För jag tycker personligen att någonting som är en liten bristvara idag, det är just på något sätt människor som lever och läser Bibeln. Vi fyller oss med ganska mycket annat. TV, datorer, telefoner, fester, böcker, spel etc. Men alla de här sakerna är bara temporära kickar. Jag tappade bort mitt Facebook-lösenord häromdagen och fick identitetskris. Och sen var jag på ett sätt bara ganska glad att det var borta, för jag märkte att det kom en frihet tillbaka. Och sen blev jag så arg på mig själv, för en natt sen, någon dag senare, kom jag på det. Och nu lever en sån dualism här, jag vet inte vart jag ska få. Det dras åt båda hållen. Men så vi fyller oss med så jättemycket saker som inte har någon betydelse överhuvudtaget. Och det upptäcker, kära vän, att det mesta som kommer emot oss med nya sakerna, de görs ännu mer egocentrerade, ännu mer isolerade, ännu mer på något sätt där vi lever i vår lilla sfär som är omringad av alla AI-grejer som finns. iPhone, iPad, iTube, allt annat som finns snart. Allting är bara saker som egentligen leder till att vi blir mer rastlösa, vi blir mer nervösa. Alltså ibland när jag predikar på uprising, så hav med blåa skärmar jag ser, för alla är på Facebook samtidigt. Att det finns ingen rast, ingen ro, man bara flyger från det ena och man flyger till det andra. Sen frågar man sig själv, man kommer till mig och frågar mig Anders, varför känner jag att Gud är så långt borta? Så frågar jag tillbaka, när har du själv haft någonting med honom att göra? Ja, men det var väl 2007. Och så frågade jag, när var du på Facebook sist? Ja, jag har varit 2007 gånger idag. Och så funderar man varför man har lite kris, varför man har lite elände, varför man tycker att ens liv har upp och ner. Men kära vän, hur ska du kunna ha en relation med någon om du ägnar dig någorlunda uppmärksamhet och energi? Alltså, jag har ju kris i mitt liv. Min fru får till Helsingfors i fred och så jag vet knappt om man kokar potatis. Att man på något sätt känner att man är så beroende av någon annan och på något sätt känner att när den personen får bort sig om inte en sån stor grotta inom en av tomhet. Och på samma sätt borde det vara med oss och med Gud också. Att när vi på något sätt får lite distans känner vi att det här klarar vi inte av. För vi är inte skapade att leva utan Gud. Vi är skapade att finnas här på jorden i ett beroendeskap med Fadern. Och vi vet att enda som ger oss mening, tillfredsställelse, hjälp och hopp och kärlek och tro, det kommer från Fadern och inte från mig själv. För jag tror att vi behöver leva med Guds ord och låta Kristus ta gestalt i oss. För att vi ska få hans natur i oss. För det är först när vi har hans gestalt i oss som vi slutar vara den här egocentrerade människan. Och så blir vi någonting som han var. Paulus uttryckte det väldigt frimodigt och radikalt. Han sa, nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och det största beviset av att Kristus lever en människa är att man börjar se människor runt omkring en. Lite mera än man bara ser sig själv. Hela tiden. Jag vill bara slå fast det här ännu. Jag ska inte hålla på så jättelänge idag, tror jag. För vi ska inte alltså bedra oss och tro att det är enbart genom predikningar som vi förvandlas. Och det här vill jag poängtera. Vi tror ibland att när vi hör på predikningar, det är då på något sätt hela världen förvandlas och förändras och jag på något sätt blir en ny man. Jag träffar på så många vänner, kära vän, som kommer till mig efter ett söndagsmöte. Om det var bra predikan, sen måndag morgon är man ju likadan. Jag träffar människor som har blivit förvandlade på predikningar och aldrig blivit densamma igen och tacka Gud för dem. Men vill man ha en långsiktig, permanent förvandling som sker i en bra takt, ta fram Guds ord och låt ordet tala till dig. En liten rekommendation. Alltså, vad Gud vill med våra liv är att vi ska vidbehålla, alltså hålla kvar vår barnsliga tro. Men att vårt inre ska mogna i den graden att vi inte längre enbart fokuserar på att tillfredsställa våra egna behov, även om de finns och de ska respekteras, utan börja upptäcka att det finns en värld utanför oss själva som är i starkt behov av Guds förvandlande kärlek. Vid upptäckten av detta sker insikten snabbt att det inte är man själv som kan genomföra eller göra denna förvandling eller förändring, utan här behöver vi hjälp av Gud. Och insikten av att man behöver hjälp av Gud, så märker man snabbt att för att få denna hjälp behöver jag lära känna honom. Och där igen inser man att det bästa sättet att lära känna honom nästan uteslutande sker genom att läsa hans ord. Jag lever i en övertygelse att genom att vi läser Bibeln förnyas vår inre människa. Och kära vänner, den enda förvandlingen du och jag behöver är den som sker i våra hjärtan. Det handlar inte alltid bara, vi kommer snart till det. Och jag varnar att punkt tre blir lite radikal. Men jag får på semester. Men alltså förvandlingen, när Gud vill förändra och förvandla dig, så handlar det inte om att du ska ändra på ditt sätt att leva så där direkt. Det kan man säkert ibland göra, det kan vara fint att göra det också emellanåt. Men jag tror den primära och den viktigaste förändringen Gud vill göra med oss är att han förändrar vårt hjärta. Varför det? Jo, för att förändras vårt hjärta så förändras yttre inom sin tid. Vi ska alltså inte ägna tid åt att putsa våra fasader eller låta yttre saker motarbeta vad Gud vill. Det är vad religionen vill med oss. Alltså att vi förändrar det yttre så tror vi att inre blir bra. Men Gud vill och planerat att förvandla oss. Och det är för att vi ska gå från att vara barn i vår tro till att mogna och inse att det finns en värld som behöver förvandlas, men utan Gud inträffar inte den förvandlingen eller förändringen. Alltså, punkt ett handlar om att det är bra att vara barn i tro Och den insikten fick man att en syndare är förlåtna. Och vi har fått snudd på att lära känna Gud och hans kärlek. Punkt 2 handlar om att vi ska mogna. Och den största skillnaden på det, jag ska vilja predika längre om det här för ganska fint och stort ämne. Men största skillnaden på att vara ett barn, en ung människa i tron, det är att bli stark i tron. Vi flyger inte iväg som en orkan fast det blåser lite om oss. Vi står stabilt på klippan Kristus. Och vi inser att det finns människor runt omkring oss till och med. Att världen består inte bara av du. Så fall får du flytt till en annan planet. Sista punkten. Och det är dit som jag tror Gud vill föra oss någon gång. Och Herre, hjälp oss dit. Då går vi från att vara andliga barn till via att vara ungdomar till att bli andliga fäder. Och här har jag skrivit en så fantastiskt vacker mening alldeles själv. Tror det är en del stavfel där, men så här låter det. För att vara en andlig fader eller vara fäder eller mödrar eller vad man kallar det, så har jag sagt att definitionen bör vara. Man är medveten om att synden är förlåtna, man har lärt känna Gud genom hans ord och man börjar glädja sig över andra människors frälsning, alltså räddning. Samtidigt som man är med och hjälper och vägleder dem att växa i tron. Någonting som jag saknar i mig själv, det är omsorg för mina medmänniskor. Det är på något sätt, jag märker när jag vaknar på morgonen och innan jag somnar och när jag äter och lunchar och har mig. Så märker jag att, oj Anders, vad du är en egoistisk människa. Jag önskar att det vore som vissa som jag känner som ägnar tid åt att hjälpa andra människor, hjälpa dem till Kristus, hjälpa dem att växa i tron och bli det som Gud vill att de ska vara. Jesus sa det, i början, tror jag hoppar förbi den där sliden, sa han att följ mig så ska jag göra er alla till människor och fiskare. Alltså det verkar ju på något sätt en plan som Jesus hade med oss. Och Johannes skriver att han ganska kort och koncist att i fäderna att ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Han säger det 2 gånger då till dem. Att vara en andlig fader eller moder handlar om att vi inte längre lever för oss själva. Vi ser människor runt omkring oss och vi vill med våra liv peka på Kristus och hjälpa andra människor att få den upplevelsen, uppenbarelsen om Kristus kärlek, nåd, försoning som man har för dem. Jesus har inte kallat oss att upptäcka andra människors synder. Alltså ibland undrar jag om det är det som vi tror att vi har. Vi går omkring och säger, ja men där har vi synd A, synd B och synd Z. Så kommer de till mig och det var hela alfabetet. Utan Gud har inte kommit oss för att döma världen. Gud har kommit till oss för att vi ska peka på Jesu försonande kors. Tänk om vi skulle ägna lite tid och uppmärksamhet åt den enda stavelsen ett tag. Jag tror att vi alla skulle lite bättre humör efteråt också. För Gud kom inte för att frälsa världen, eller gjorde Johan, han kom inte för att döma världen, utan för att frälsa den. För att var den som tror på honom inte ska bli dömd, utan frälst. Och frälst igen betyder räddad. Det finns en par ställen i Bibeln där Gud på något sätt är upprörd. Alltså, om jag skulle få välja att träffa Gud, och Herre hjälp mig att jag får göra det en dag, så jag skulle inte vilja ha någon av de här ställena som jag snart ska citera. Ett så talar jag om för några veckor sedan i Hesekiel 34 när Gud är upprörd över Israels ledare och präster för att de är så elaka mot folket. Det står om dem att de tänker bara på sig själva. De tar inte hand om den hungrige. De lyfter inte bördor av den som har det svårt och den som är enka eller ensamstående. Man struntar fullständigt i de människorna. Och där är Gud på något sätt en förmildrad version i Gamla testamentet. Och ibland när jag talar med människor som inte är troende så får jag säga någon så här, ja Gud, Gamla testamentet, arg. Och sen går han igenom puberteten in i Nya testamentet, glad Gud. Men då har de inte läst Matteus 23. Och om jag skulle få välja någon gång vad jag inte skulle vilja att Jesus skulle säga till mig så låt det vara några av de här verserna som är längst ner på vad jag skulle inte vilja höra. För då säger Jesus så här. Han talar till prästerna. Vi kan säga att han talar till mig. Ve er. Om vi börjar där. Ve er var typ det jobbigaste man kunde säga i svordomsform nästan på den tiden. Jesus uttalade över en par städer. Och en par år senare blev de så grundlöst jämnade med marken att idag finner man inte ens arkeologiska spår efter dem. Betsaida och Kapernaum. ve er. Det var en sån domsord. Man bara såg när den meningen var klar så var bulldozern redan igång där och på väg in i stan. Skum. Så det började inte så bra. Han kommer här, Jesus kommer med Anders. Ja, här är jag. Vad vill du säga? Ve dig och se om bulldozern. Så det började inte så bra. Ve er skriftlärd och fariser, ni hycklare. Ja, det fortsatte inte så roligt det heller, hycklare. Det betyder att man säger en sak men man gör den andra. Tvärtom. Jag säger till min fru att jag älskar henne men så slår jag henne och visar henne ingen kärlek. Det är att vara en hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Det låter inte heller så trevligt om man är präst. Då vill man ju ha människor till himlen och inte ifrån himlen. Själva kommer ni inte in, och det är jättepositivt att höra det också förstås. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma in så hindrar ni att komma in. Ve er skriftlärare och fariseer, ni hycklare. Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt. Och vad alls en dag är en proselyt? Jo, det var en människa som inte var en jude, men som de konverterade till att bli en som trodde på Gud. Och när han har blivit, alltså troende, så gör ni honom till vad då? Till en Guds barn som tar varandra i hand och sitter varandra i ring och sjunger kumbaya. Nej, det står, gör honom till ett Gehennas barn. Alltså, Gehenna var helvete. Det låter jättetrevligt att på något sätt. Om man tror man tjänar Gud, man tror man leder folk till tron, men så leder man dem till helvete. Det är fina nyheter det här. Dubbelt värre än ni själva. Och så fortsätter han. Och vear sig över skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Och nu kommer det en opinionsundersökning. Ni är tionde av mynta, dill och kummin. Och jag frågar hur många är tionde på dill? Vi har vattnat en dillplanta på balkongen idag. Kanske borde ge den nästa gång i kollekten. Men försummar det som är viktigaste i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Alltså inte heller någon dualism, det är inte antingen eller, utan vi gör det ena men det ska bottna i kärlek. Ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Det får man inre synar också om man vill. Och ni rengör utsidan av bägaren och fatet. Men inuti är ni full av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé. Gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Och till sist, ni vitkalkade gravar, alltså. Gott humör här idag. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det full av dödas ben och all slags orenighet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni full av hyckleri och ondska. Alltså, jag ska få ett visst trauma om Jesus sagt det till mig. Många gånger är illa rädd att han står och säger det till mig också. För jag märker med mig själv att oj Anders, du egocentrerade snigel. Att du bara på något sätt fokuserar på dig hela tiden. Du är så lat. Min fru tycker jag är lat och jag håller med. Det är så bara nådegåva eller någonting annat. Och jag tror, kära vänner, jag ska inte hålla på så länge, jag redan lovar er. Att det här verkar vara ett resultat av ett kristet liv där man styrd av maktbegär och egocentralism väljer att bygga sitt kristna liv enbart på sig själv och sina egna begär. Resultatet blir då inte en kristen heder eller en kristen förälder, utan man blir en religiös narcissist som enbart är ute att stå i centrum, synas, höras, har rätt i alla frågor som man ställs inför, och man känner aldrig att den människan är speciellt ödmjuk. För man bryr sig inte längre om att människor ska växa i Gud, utan man bryr sig enbart att man ska bli mätt av sin religiösa hunger. Och vad jag tror att Vasa stad behöver, det är mera andliga fäder och mödrar. Människor som i sina liv väljer att fokusera på människor utanför ens egen bekvämlighetszon. Gud, hjälp oss att få mera hedrar till din skörd. Ja Gud, hjälp oss. Och det sker, kära vän, när du inser att din rättfärdighet kommer från Gud. När du inte känns så mycket att du har lite synd och saker, för vi alla är synd att gått miste om härligheten från Gud. Att vara rättfärdig är inte att vara syndfri, att vara rättfärdig att man tror att Jesus dött för mig. Kan vi på något sätt komma överens om det någon gång? Men till sist, nu bara för att du ska få en pedagogisk god grund på allting, så vill jag ge dig bara lite områden. Det är sådana faror som finns i och motarbetar vår mognad i Gud. Och det är kort, jag ska inte ta dem länge. Men det finns tre grejer. Och Johannes säger det i de här andra versen. Att köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och om vi tar dem snabbt. Så har vi köttets begär, det är vad vi känner. Jag anser att det sista som blir kristet helgat överlåtet till Gud är våra känslor. Jag träffar ibland människor som aldrig hör Guds röst utom vid ett tillfälle. Det är när man blir förälskad. De inte hör man Gud väldigt tydligt. Och Gud sa till mig, det är hon. Sen frågade jag efter ett halvår, vad sa Gud? Ja, men det var en annan person. Våra känslor ska vi på något sätt inte följa, ha som någon egen Gud som följer mig. För att agape kärleken, den kommer från Gud. Men eros, den kan vi själv pressa fram. Om vi tar lite sådär. Vi går inte in dit. Vi kan ha en paneldebatt någon annan gång om det. Men känslorna är förstås naturligtvis bra, men många gånger också lömska. Dessutom är det grunden till några av de jobbigaste utmaningar en människa kan stå inför. Till exempel avundsjuka, bitterhet och besvikelser är svåra saker som är starkt kopplade till vårt känsloliv och som många gånger kan göra att människor kan komma bort från församlingen och från Gud till och med. Och det är förstås jobbigt, och jag själv var det där, så man vet lite vad det handlar om. Men motgiftet för att jobba mot det här är ofta en kombination av två saker, två jobbiga saker. Det är ödmjukhet och förlåtelse. Är det lätt? No, absolut inte. Det tog mig över ett år en gång när jag blev besviken och bitter på en person. Sen läste jag Matteus 5 där det står att Gud sa till oss att vi ska gå på den smala vägen. Och då visar Gud mig att min smala vägen är att förlåta den här människan. Var det lätt? Nej. Gick det så där bara en gång? Nej, det tog några månader. Men går det? Absolut. Går det i mig själv? Nej, jag behöver hjälp från Gud. Och hjälpen kan vi få genom att läsa hans ord, genom att be med våra vänner, etc. Och jag tror framförallt att det som krävs är att vårt eget ego tar stryk. Och att vi visar omvärlden att vi inte ens du är perfekt. Tänk att omvärlden ska få se det någon gång. Att du inte är perfekt. Ibland tänker jag för mig själv, hoppas någon bandar in det där stora ropen med min fru där på parkeringen och höll på att sträda om någonting, inte ens minst vara frågan om något mer. Varför att människor ska inte säga att jag är perfekt? Jag brukar säga att jag och fru, vi har en kvartalsbråk där det flyger lite stekpannor. Jag älskar dem. Alltså på ett sätt älskar jag inte dem, jag hatar dem nog. Men jag märker att tack vare dem så försonas man, känner att man kommer djupare i gemenskapen. Och jag tycker om att ha lite strul och lite bråk ibland, för då vet jag att jag är inte perfekt. Och känner jag att Gud kan använda mig trots att jag inte är perfekt, så är det möjlighet för andra människor att känna att då kan Gud använda mig, för jag är mycket mer perfekt än vad han är. Gud är inte ute efter perfekta människor. Gud är ute efter människor som kan ödmjuka och säga att jag är syndare, hjälp mig. För det andra, det som vi måste se upp för, det är ögonens begär, det är vad vi ser. Och jag kan säga bara kort och koncist om det här. Att så länge något annat än Kristus är i centrum för blick, är risken stor att vi frestas att dras åt något annat håll än gemenskapen med honom. Egentligen kan man sträcka det längre och säga att antingen har vi vår blick fäst på oss själva, eller så är den fäst på Kristus. Det som vanligtvis sker då vi har den fäst på oss själva är att vi antingen tycker att vi inte duger, eller att vi tycker att vi är bättre än andra människor. Och vem har inte varit där i båda dikena? Jag är oftast där med var sin fot. Jag duger inte, men jag är åtminstone bättre än Jonas. Alltså en annan Jonas än han som sitter där. Nej, det var nog han. Måste kämpa lite med sina life-medlemmar. Han är en god vän till mig, så han fattar nog det. Kanske inte vill vara med i min grupp längre ikväll, men det smällar man får ta. Alltså vad vi ser, det viktigaste är att vi låter vår blick vara fäst på Kristus. Hebreerbrevet säger att blicken fäst på trons upphovsman och fullkomnare. Hebreerbrevet 11 talar hela kapitel och lite där innan om de här tronshjältarna som kunde göra det ena och det andra och full gas. Och egentligen så tycker jag att de här vers 12, 1 och 2 kunde vara med i kapitel 11. För det visar hur man blir en tronshjälte. Inte genom att vi är så duktiga, utan vi bara fäster vår blick på honom. För han är trons upphovsman och också fullkomnare. Alltså bodybuildare och allting i ett. Nummer 3 till sist. Och nu är det sist, riktigt på riktigt sist. Högmod över livets goda. Kanske till och med A som har fallit bort. Nej, det där var det, men inte här. Vad vi tänker. Här är nu tycker jag själv den största syndaren av allihopa. Hur många gånger har man inte tänkt onda tankar, avundsjuka tankar, bittra tankar? Alltså jag gör mig skyldig till detta så många gånger varenda dag. Människor som jag inte tycker är tillräckligt radikala. Människor inte tycker tillräckligt hängivna. Bara för att Herren sen visar mig att de lever mycket närmare honom än vad jag gör. Men så går man med de här tankarna som hela tiden frestar mig att börja tänka saker, säga saker och göra saker. Och jag märker att en frestelse för mig att mogna i min tro är att få kontroll över det här som Paulus kallar förnyelsen i sinnet enligt Romarbrevet 1 och 2. 12, 1 och 2. För alla det här, köttets begär, och jag ska avsluta med det. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det är allting som ger oss temporära kickar. Det kan kännas filigt, men på måndag morgon så har man krapula, baksmälla eller något annat fint ord man vill använda. Och förr eller senare så står det att alla de här sakerna ska förgås. Världen och dess begär förgår. Men den som sätter sitt hopp till Kristus, så han varar i evighet. Men jag tycker att det mest leder till det att vi får kristna, religiösa individer som själva lever i centrum istället för att låta Gud leva i centrum. Den vi låter våra känslor styra oss enbart. När vi låter våra ögon styra oss enbart. När vi låter våra tankar styra oss enbart. Så leder det till att du står där och tycker att du är bäst. Och om inte alla tycker att du är bäst så får du dåligt samvete och vill sparka dem i bakändan. Men när vi kommer till Gud och låter hans kärlek förvandla oss. Så tror jag att vi får uppenbarelsen om de här tre sakerna. Nämligen att vi har våra synder förlåtna. Att vi kan växa i tron genom att börja se våra medmänniskor. Och vi kan bli andliga fäder. Som vår främsta uppgift är att vi uppmuntrar och älskar varenda människa in i Guds rike. Men det sker inte i oss själva genom oss själva. Utan det sker genom en tro på Gud. Och genom att tron kommer från Gud till oss. Förvandlar oss. Och per automatik så blir vi allt det här. Ska vi be.